Välkommen till det 14:e avsnittet av 100% podden där du möter fantastiska människor som älskar livet. Och i det här avsnittet får du möta en väldigt modig person. En kvinna som förra veckan blev friad i ett åtal för förargelseväckande beteende i Malmö tingsrätt. Jag talar om Femen-aktivisten och konstnären Jenny Venhammar, som i sin kamp för kvinnors rätt till sig själva, till sin sexualitet och till andra saker som hon tycker är viktigt, väljer att måla slagord på sina nakna bröst. Och det är just det där med de nakna brösten som väcker så mycket känslor hos andra. Så till och med att det gick till åtal i Malmö tingsrätt. Märkligt det där med rädslan för kvinnokroppen. Och Jenny Venhammar är också den person jag vet som flest gånger har blivit utslängd från Facebook just för det där med med bröstvårtorna och med dubbelmoralen kring detta. I det här samtalet med Jenny Venhammar så får du veta en hel del om hennes engagemang i Femen och hur det kom sig att den här blyga violen till slut vågade möta världen med nakna bröst. Jag sitter med Jenny Venhammar i en gammal skola och rektorsbostad i Kågeröd. Vad glad jag är att jag får komma och träffa dig.
Välkommen.
Jenny, vad är det som får dig att gå upp på morgonen?
Jag tror det är samma som jag somnade till på kvällen. Olika projekt som är igång. Om det är en tavla jag håller på att måla så är det fortsätta måla på tavlan. Om det är att jag planterar olika växter och organiserar i trädgården så är det att jag vill ut och göra det. Om det händer saker i världen som det ju just nu är mest det jag engagerar mig i, så är det att jag vill se på morgonen vad som har hänt under tiden jag har sovit.
Är du glad när du vaknar?
Nej, det har nog inte varit så mycket de senaste åren.
Du är ju en engagerad människa. Vad är det som driver ditt engagemang?
Jag tror det är en blandning. Alltså det är ju mitt engagemang som driver. Så varifrån kommer mitt engagemang? Det är väl en blandning av att jag tycker ju om att vara engagerad. Jag tycker om att umgås med aktivister och konstnärer och människor som förändrar världen. Sen såklart så finns det ju alltid en blandning av att det är fantastiskt. Som igår hade jag inte varit på internet på 2 dagar. Och när jag sen kom till internet så inom det som jag är aktiv nu med Femen framförallt, så hade det varit en stor demonstration i Paris där Femen för första gången historiskt då hade en demonstration tillsammans med den förra generationen feminister, en stor grupp äldre kvinnor som demonstrerade tillsammans med Femen igår. Samtidigt så fick jag flera stycken bilder från Femen vänner i Göteborg som hade skickat bilder, tjejer som kysste tjejer och killar som kysste killar, med bilder med marockanska flaggan, för att vi har en kampanj nu i Marocko sen förra veckan när Femen kysstes där, och dagen efter så blev 2 killar som kysstes på samma plats fängslade och är fortfarande inte släppta och riskerar 3 års fängelse. Så nu så fortsätter vi ju kampanjen där. Inrikesministern har varit inblandad och Spaniens inrikesminister och hälsoministern har gått ut och sagt att nu måste vi avkriminalisera homosexualitet. Och så får jag en massa bilder igår. Och sen samtidigt så kommer det bilder från Peru där flera stycken tjejer har gjort samma som Femen och skrivit på sina bara överkroppar. På spanska, yo aborté, jag har gjort abort. Och det här att det händer så mycket överallt och att den vågen växer och att man ser hur det sprids och nätverket växer och vi har den här slogan there will be a million of us. Det är fantastiskt och drivande och underbart. Och sen samtidigt så följer jag ju nyheterna från hur ISIS utvecklas och de nyheterna igår som var med en tysk-albansk thai-boxningsmästare som har anslutit sig som alla är chockade. Och nyheterna från Ryssland med Putin som är väldigt obehagliga och att nu har de precis lanserat 3 stycken tror jag det var på bara någon vecka nya krigsfilmer på bio och så har det inte alls varit innan. Så för mig är det den här blandningen och på något sätt har det väl blivit mer och mer mitt motto både och. Det är väl det. Att det är både det positiva och det negativa som driver mig. Jag började ju trädkrama redan i tidiga tonåren uppe utanför Göteborg. Men sen har det mest varit någon sån här enstaka demonstration och jag har varit väldigt engagerad i NGOs olika föreningar alltid, ända sedan jag var liten, jättemånga. Men aktivismen har inte varit så där jättestor. Så när jag blev överkörd av en grävskopa, alltså jag låg mellan så den körde inte på mig men över mig. När vi försökte rädda en byggnad här i kommunen 2012 och journalisterna skrev att vi var aktivister, då blev jag väldigt irriterad för jag tyckte det var så förminskande och att det gjorde oss till de andra. Så jag tyckte jätteilla om att vi blev kallade för aktivister för att vi var vanliga människor och många av oss kulturarbetare men inte aktivister. Men sen så gick det ändå tag och så förstod jag att ja, det är ju det jag är och det har jag verkligen integrerat helt och hållet nu. Så nu kallar jag mig aktivist, artist and aktivist. Och jag kan ju se att det har alltid funnits där, att jag blir djupt berörd av andra aktivister. Om jag ser en film eller om jag läser nyheter eller... Så jag kan ju läsa upp en nyhet här för min familj och börja gråta för att jag blir så berörd över liksom buddhistmunkar som demonstrerar i ena änden av världen och ursprungsbefolkningen i Amazonas. Alltså det berör mig så starkt så att jag får gråten i halsen. Och för mig är det ett sätt att veta alltså att jag är rätt. Att jag är rätt på min väg, vad som är sant för mig när någonting berör mig så starkt så att jag inte kan, så att jag är helt oförberedd för mig själv börjar gråta. Då är det någonting starkt och sant i det för mig. Och aktivismen är väldigt stark och sann för mig och berör mig väldigt mycket och jag känner väldigt starkt för andra aktivister och den kampen som pågår. Så det som driver mig är ju att jag är en del av det sättet att leva som person. Och både och, att alltid ha med det. Att ha både mörkret och ljuset. Så att jag kan inte säga att det är det positiva, allt det fina som händer i världen som driver mig. Eller att det är allt det hemska som händer. Utan det är just båda delarna.
Och vad vill du bidra till?
Sammantaget på det stora hela så vill jag... i mitt liv bidrar till att världen blir vackrare. Och det kanske man inte kan tänka just när det gäller feminaktivismen. Men i en större bild så har det alltid varit det som har varit viktigt för mig. Och även det som är irriterande med femen och som är störande med femen och som är provocerande med femen är en del i det för mig. Samtidigt som jag har moralmåleriet, konsten, terapin, alla de bitarna också som andra aspekter. Men i att uppfatta världen som vacker och att bidra till att världen är vacker så finns det ju också ett omtyckande av mörkret och av det provokativa och... Och just att femen är så provocerande beror ju mycket på mottagaren också. Man har ju inte behövt bli särskilt provocerande av att kvinnor är arga, för det har vi ju stor rätt att vara, många anledningar till. Och att vi barbröstade tycker jag bara är löjligt att folk egentligen, jag kan ju förstå det. Jag kan ju förstå hela kontexten varför det är så upprörande, men egentligen så tycker jag ju att det är onödigt att bli så upprörd över nakna kroppar.
Om vi tänker oss att någon som lyssnar inte vet vad femen är, om du på ett enkelt sätt förklarar.
Ja, det är svårt för mig att förklara det enkelt eftersom jag kan prata om det i timmar. Men det började i Ukraina, som är Europas mest patriarkala och korrupta land, där feminismen har varit väldigt okänd. Där man väl mer har sett det som den här nidbilden som också byggdes upp av suffragetterna, som på många sätt är våra feministiska förebilder. Suffragetterna som för 100 år sedan kämpade för rösträtt. Och också blev fängslade och misshandlade och tvångsmatade och så vidare. Den nidbilden som spreds, och de var ju att det var fula gamla haggor som var fullständigt osexuella. Och media har ju påverkat starkt i långa tid, och det är ju inte bara nu. Så den bilden har man haft av feminister i Ukraina också, samtidigt som det är det landet som verkligen är stort i export av tjejer inom trafficking. Där alla som kommer från femen i Ukraina själva har varit med om att de blir tillfrågade om olika sexuella inviter på gatan av okända män. Där deras vänner och familj och så har hamnat i sexhandeln. Så att det är stort. En stor del av vardagen. När du går till universitet som tjej så är det inte egentligen för utbildning, utan det är för att hitta en man. Alltså det är väldigt skadat av det patriarkala systemet som gör att tjejer har fått växa upp och lära sig att de ska vara söta barbieflickor som kramar sig för killarna och tillfredsställer dem. Då började femen först lite mer som en sån här vanlig välgörenhetsorganisation ungefär, och utvecklades ganska snabbt till att plocka upp mer en form av gatuteater och street art konst och klädde sig som prostituerade. Men istället för att vara vänliga och gulliga och sexiga för att tillfredsställa mannen, så fick männen och gatan och media istället arga, skrikande kvinnor som protesterade mot förtrycket. I det så finns det också ett återtagande av rätten att vara hysterisk, som kvinnor har straffats för så länge och lobotomerats för, och som fortfarande läggs på tjejer att om de höjer rösten så är de hysteriska och så, och kvinnor. Så det är bara där är så många olika aspekter i femen, men det var där någonstans det började, mot sexhandeln, trafficking, hela sexindustrin. Och sen också i Ukraina så är det ett land som är väldigt präglat av både religion och diktatur, och just religion och diktatur tillsammans. För det är ju Ukraina, men också från Ryssland och nu Putin och Kirill som ligger bakom ortodoxa kyrkan där. Så det är de tre huvudmotståndarna som femen har. Sexhandeln, diktaturer, religion och när det blir teokrati. Och sen överhuvudtaget det patriarkala förtrycket och de mönsterna som återupprepas. Så vi har kämpat mycket också för HBTQ-rättigheter, rätten att gifta sig om man ser sig som samma kön, och rätten till abort. Många av de klassiska frågorna, fast på ett helt nytt sätt som världen aldrig har skådat innan. Nakenhet har alltid använts sedan många tider, både av den helige Franciscus och de nakna dörrarna i Ryssland, och många kvinnor i Afrika som också har protesterat avklädda. Alltså, det avklädda är ju någonting, man visar sin sårbarhet i det, man tar av sin sköld, man har inga vapen, man har inga kläder, man har inget skydd. Det finns ju med, Men sen har Femen lagt på så mycket mer. Just att vi också, istället för att ha bara plakat, så skriver vi direkt på kropparna våra budskap. Och då blir det ganska korta budskap för att få plats med det. Och de budskapen ska dessutom både fastna och provocera för att skapa debatt. Ja, de kan ju vara ganska generaliserande just för att vi vill skapa debatt. Och Femen är väldigt modernt i att hänga med den trenden som finns idag kring media, i att vi jobbar med bildspråket helt och hållet med våra bilder. Våra bilder kommer snabbt ut runt om i hela världen. Så det är en uppdaterat sätt att sprida ett budskap. Vi skriver på våra kroppar. Många av våra bilder är ju i en situation med poliser som brottar ner oss, eller säkerhetsvakter som går över gränserna, eller som jag i katolska kyrkan i Stockholm med en ministrant som tar stryptag på mig. Och allt för att väcka debatt där det har stagnerat i debatten.
Hur kom det sig att du hittade Femen och började aktivera det där?
Det var faktiskt samtidigt som jag försökte rädda den här byggnaden från att rivas i kommunen, där jag var kommunpolitiker. Jag har varit första namn för Miljöpartiet i många år här i Svalövs kommun. När jag hittade det på internet så startade jag en sida, och det tog bara 15 minuter att starta en svensk Femen-sida. Och där la jag upp nyheter varje dag under ett års tid. Helt utan att någon visste att det var jag som fanns inblandad i det. Och då var det fortfarande så att jag kunde tycka det var jättejobbigt om jag skulle sola här ute i trädgården, om det fanns någon glugg i häcken, eller om det plötsligt skulle komma in någon så att jag hade kläder eller tyg redo att täcka mig om jag låg där och solade. Och den allra första bilden jag la upp efter nästan ett år, den var så hårdredigerad så det skulle vara fullständigt omöjligt att känna igen att det var jag. Det fanns inget ansikte med och allting var jätteretuscherat. Men sen så var det en tjej som heter Amina som började i Tunisien och skrev på sin överkropp: min kropp är inte er att känna skam över, på arabiska. Och veckan därpå skrev hon fuck your morals. Sen försvann hon. Hon plockades upp av män när hon var ute på gatan på ett café. Och försvann. Och vi hade ju kontakt med henne i Femen, för hon hade gått ut som Femen Tunisien. Och så tappade vi bara kontakten. Och då tillsammans med framförallt Mariam Namousi och olika iranska människorättsaktivister, som också är de som jag har samarbetat mest med i Sverige, som är från Iran, som har erfarenhet av det islamistiska förtrycket, så gjorde vi en världsomspännande kampanj för Amina. Och det var första gången som jag, dagen efter att hon hade försvunnit, så när jag vaknade på morgonen, och det var väl inte så att jag vaknade glad, utan det var mer med ett mål och en riktning att jag måste göra detta. Det är nog mer så jag vaknar. Det här måste jag göra. Och då så gjorde jag min första bild med ansikte och bröst och text. Och den blev snabbt stor. Och sen tillsammans med framförallt folk från Iran, men också andra länder i Mellanöstern, så gjorde vi manifestationer här i Sverige, barbröstade, för Amina. Och sen så började jag göra mina första aktioner också, på gator och ambassader. Och vi hade, den sommaren hade vi både Amina och 3 stycken aktivister från Europa fängslade i Tunisien. Och sen så var det radio och tv, och det blev jättestort. Och sen samma sommar också var det ett års firande och protester med 70 miljoner människor som protesterade mot Mursi och Muslimska brödraskapet i Egypten. Och Alia, som började för Femen i Egypten och har asyl i Sverige, bjöd in till att göra en aktion i Stockholms moskén då. Så att det var mycket som förändrades i mitt liv då. Men vad jag tycker om med Femen, som jag fastnar för, det är ju dels aktivismen, både som politiskt uttrycksmedel, för jag har i så många år verkligen varit diplomatisk och korrekt och sagt allting väldigt korrekt och rätt, och det har inte lett till någonting alls här i kommunen. Tvärtom. Sen hela den konstnärliga biten. Jag är konstnär sen, ja, jag vet inte sen när, men jag är konstnär. Jag har alltid jobbat med kroppar och kvinnokroppar framförallt. Och med den nakna kroppen och brösten och kroppstryck på tavlor. Så för mig är det ju väldigt naturligt steg att fortsätta med femmen. Och sen är jag inte så förtjust i att gå på museum och titta på konst. Utan jag tycker om gatukonsten, den levande som inte följer lagen utan som har sin egen lag i vad som måste uttryckas och vad man tror på. Så det kombinerat med hela det sättet att ta makten över sin kropp och sin sexualitet som femmen gör, att vägra anpassa sig efter om du som betraktare tycker att jag är si eller så när jag är barbröstad, vilket ju är helt oväsentligt eftersom det är vad jag tycker om mig och min kropp och vad som är mitt budskap, inte vad du har för filter för dina ögon och din hjärna när du ser en kvinnokropp. Därför så är femmen helt underbart perfekt för mig i mitt liv nu, och har varit också en terapi för mig efter de här åren som kommunpolitiker faktiskt. Och ja, jag vill gärna jobba internationellt och femmen jobbar helt och hållet internationellt.
När det här med Amina hände och du hade så att säga varit dold i ett år, anade du att det skulle få konsekvenser för ditt liv när du gick ut och gjorde aktioner?
Jag satt ju en stund med fingret på enterknappen innan jag släppte bilden på Facebook. Så jag visste ju att det skulle förändra mitt liv. Sen har jag väl aldrig kunnat tänka att det skulle bli så här stort och så livsförändrande.
Men ja, hur skulle du beskriva att lokalsamhället runt dig har reagerat på ditt engagemang?
Ganska tyst. Ganska tyst, men nu bor jag ju i ett område där tidigare när jag har målat de här tavlorna som jag målar med mycket kvinnokroppar och sexualitet. Så till exempel den lokala Sverigedemokraten skrev att man kunde ju lika gärna gå och köpa porttidningar i kiosken som man går och tittar på mina konstutställningar. Till att någonstans från att jag med barn, med man som inte är svensk från början och barn som kanske inte ses som helt svenska av alla, och verkligen har mått illa över hela rasismen och hela järnrörsskandalen och pepparkaksgate och allt det här, och bara velat flytta ifrån Sverige. För det är väldigt SD-tätt här, en av de mest SD-täta orterna i Sverige. Det har ju varit jättejobbigt, men sen samtidigt så det har ju hänt någonting efter att vi gick ut för Amina, så började ju många runt om i världen skicka hat och hotmeddelande till mig och oss och säga att vi var islamofober och så vidare. Detta var ju innan ISIS fanns, så då fick jag hela tiden förklara för journalister att det är skillnad på islam och islamism. Idag, för ett år sedan så var det fortfarande lite grann så, men det har ju ändrat sig mycket sen ISIS. Det är ganska exakt ett år sedan nu sen ISIS tog Mosul. Och det har ändrat sig jättemycket, men i början så blev det väldigt mycket den här islamofobstämpeln och rasiststämpeln. Och när vi dessutom var i Stockholmsmoskén och gjorde en feminaktion, så var det många som sa upp vänskapen med mig. Men dock inte då här i SD-byn, utan här har det väl lett till någon sorts tyst respekt ändå, att jag är en udda figur som kanske någonstans ändå bygden i alla konstigheter som jag sysslar med, enligt dem ändå kanske kan ha någon stolthet över på sikt. För mig har det varit speciellt att från att ha varit vi och dem, vi antirasister och dem rasister, till att plötsligt stå på andra sidan och själv vara den som antirasisterna kallar för rasist. Sådana resor har jag gjort många i femen, och överhuvudtaget tycker om det i livet, att hamna i den motsatta situationen. Och det försöker jag ha med mig alltid i våra aktioner, i allting jag gör, att det som jag anklagar någon annan för, hur kan de också, eller hur kanske inte de, men i andra situationer, när är jag den som jag anklagar andra för att vara? Och det kan ju vara i helt andra situationer. Men det tycker jag är ett sätt att växa i livet som tilltalar mig. Att hela tiden flytta runt i olika positioner och få motståndet från det hållet som jag själv har gett ut tidigare. Så det här att bli kallad rasist har ju någonstans gjort att jag har kunnat försonas med min by som jag alltid haft svårt för. Och nu när jag är på väg antagligen att flytta härifrån så börjar det börjar kännas som jag ändå kan lämna byn med en viss frid för att jag har varit i andra positioner i mitt eget liv också förstå deras positioner på ett annat sätt.
Du har ju synts mycket i media då, medvetet så att säga, under senare år och fått mycket, ja, folk tycker massa saker så. Och då tänker jag, händer det aldrig att du blir rädd och hur hanterar du det i så fall?
Jag hittade ett citat av Georgia O'Keeffe nyligen där hon hade skrivit att hon hade varit alltid konstant rädd men inte låtit det stoppa henne. Och jag har aldrig, alltså för mig är rädsla, om jag upptäcker rädsla hos mig själv så går jag inte åt andra hållet utan då går jag dit. Det är ju samma när vi är ute och seglar. Jag tycker det är liksom den största skräcken jag har känt i mitt liv har varit ute på havet. Men då går jag dit. Jag har varit spyfärdigt rädd. Alltså jag var väldigt orolig inför moskéaktionen. Men jag var ännu mer rädd när vi klättrade in på rysk mark på ryska ambassaden. För att då visste jag att nu lämnar vi som svensk lag. De kan skjuta oss om de vill. Så jag är ofta väldigt orolig inför aktioner. Men det stoppar inte mig, tvärtom. Men jag går inte runt och är konstant rädd som Georgia O'Keeffe i citatet. Men när jag känner mig rädd så går jag dit.
Är det ett mönster i ditt liv? Har du varit så sedan du var liten flicka?
Det har ju i alla fall blivit tydligare och tydligare och har varit så länge.
Vad tycker etablerade politiker och politiska partier om när en person som verkar i ett etablerat parti börjar göra utomparlamentariska aktioner?
Eftersom jag stod som fjärde namn på riksdagslistan för Miljöpartiet för ett år sedan och för nästan ett år sedan gjorde aktionen i Almedalen för Ojnareskogen och för alla människor runt om i världen som körs över av gruvbolag och lobbyister. Och sen ströks från listan så de fick trycka upp nya listor. Så är ju svaret att det inte är omtyckt. Även om jag hade tyckt och tycker att det vore en jätteviktig symbolik att någonstans i världen, om åtminstone bara en människa, fick sitta i en riksdag som faktiskt är aktivist när aktivister dödas as we speak just nu. Det hade varit en viktig symbolisk markering att lyfta fram vårt, inte bara människovärde utan vårt värde, vårt bidrag till samhället. Och det finns en statlig utredning som lyfter fram just att aktivismen är viktigt i en demokrati. Och om du tittar på motsatsen där det inte är demokrati, där är ju heller inte aktivism tillåtet. Jag har alltid varit udda. Jag hade ju önskat att fler människor såg att det här som är udda, som är konstigt, queer, att man faktiskt kunde se att det behövs också i samhället. Det betyder inte att alla ska vara feminaktivister eller att alla ska göra topless-aktioner. Utan det betyder att det finns en liten procent i världen. Vi är en väldigt liten grupp människor som är feminaktivister. Det är liksom någon person här och någon person där i världen som ändå har skapat en ny arketyp, en helt ny bild av hur en kvinna kan agera och breddat möjligheterna för hur tjejer kan agera. Och det är samma med hela queer-rörelsen, att det betyder inte att bara män ska gifta sig med män och få barn på udda sätt och så vidare, utan att man ska faktiskt låta det också finnas, att det här udda måste få finnas, att marginalerna måste få finnas, alla människor och djur och växter och så som finns i marginalerna. Målet är ju att riksdagen ska vara en blandning av människor. Jag tycker det är lite väl mycket slips och kostym och klappa varandra på axlarna och vara ganska lika, och att det saknas det som jag tycker om egentligen från grunden med Miljöpartiet, med mångfalden. Alltså i en mångfald så ingår det ju också både aktivister och också rasister också för den delen, att man behöver ha den här balansen av, jag vill inte ens kalla det onda och det goda, för vem är jag att döma det, men att vi behöver ha motsatserna, för att det mest obehagliga är ju när allting bara är samma, då kan det ju verkligen spåra ur. Det är också en anledning till att jag tänker att det hade varit bra om jag fanns med, för att jag vågar säga ifrån, jag kan inte ens låta bli att säga ifrån. Och jag är inte rädd, eller rädd är jag kanske, men det stoppar inte mig att jag förlorar min inkomst, att jag förlorar nu mitt hus som jag får sälja nu ett år efter, som jag inte har kunnat få några jobb sen jag blev feminaktivist.
Tänker så här att du blir utsatt för ett tryck utifrån, och vad gör du då för att samla kraft inuti dig för att fortsätta?
Jag bara fortsätter och tillbaka till det som du frågade innan om engagemanget och vad det är som driver mig, så är det samma svar. Det är alla de som kämpar för samma, allt det som växer, allt hopp om att det blir bättre, samtidigt som det är all sorg och frustration över allt som förstörs och förloras. Mitt val, mitt alternativ är att ge upp hoppet. Och jag kan lita lite grann åt det ibland. I samband med att de hittade på egna lagar här i kommunen och rev den här byggnaden och sa saker som att när ett hus är K-märkt så får man ju inte förvanska det, men vi förvanskar inte det, vi river det. När jag såg hur i en sån här liten kommun man kan bygga upp en sån total lögn och så mycket egna lagar utan att människor reagerar, för att det blir så stort så att ingen tror att det kan vara möjligt att det faktiskt är fel. När det som är fel blir så stort så man inte ser det längre. Och när jag insåg att så är det ju hela världen. Om det är denna lilla kommunen så tydligt, så är det så enormt stort i världen, och då det här med alla sorgliga nyheter, med djurarter som utrotas, med haven som dör, med ISIS som slaktar människor, och liksom kommer finnas kvar i, så länge jag lever kommer spåren av ISIS finnas kvar. De har bara, detta är liksom bara början. Allt det gör ju att jag kan tappa hoppet på ett sätt som gör att jag tappar lusten att leva. Men sen finns det en annan sorts tappa hopp som jag också har upptäckt ganska nyligen. Att för mig, om jag skulle kunna släppa allting och åka ut i världen och bara liksom njuta av livet. Och bara ta hand om mig själv och mina närmsta. Så skulle det, tror jag nu, men jag vet inte, den processen kan ändra sig. Men nu är det som att då måste jag också ge upp hoppet om att jag kan förändra. Om jag ger upp, om jag tänker så här att ja, men det är liksom, jag kan inte påverka. Det kommer att gå. Alltså den världen jag kände, den kommer att ta slut. Och så har det alltid varit att världen förändras och djurarter försvinner och skogarna försvinner och allt det som har varit försvinner. Det tycker jag är så himla sorgligt. Men om jag ger upp hoppet om det så kan jag ju någonstans kanske börja. Men då får jag bara njuta av den tiden jag har kvar. Tillsammans med mina närmsta. Men jag tror aldrig att jag kan bli den personen. Jag vet inte. Jag har väldigt svårt att tänka mig det. Men Men det är på något sätt det enda sätt jag kanske skulle kunna slappna av, känns det som.
Om vi tänker oss att den som lyssnar på det här inte har vågat verkligen stå upp för sig själv eller göra det den längtar efter, aktivism eller vad det nu kan vara för någonting. Vad skulle du kunna tänka dig att en sån person kan ta för första steg för att våga lite mer eller möta sin rädsla mer?
Vi får ta en sån liten tankepaus. Återigen, med femen så kan det ju vara svårt att tro att jag ogillar att säga till människor hur de ska göra. Men det är en sak att säga vad man tycker och det är en annan sak att kräva att någon också ska göra så. Att säga vad man tycker är alltid spännande, även i det lilla. Men jag tror på det som jag var inne på innan, att identifiera sina rädslor och fundera på vad är det värsta som kan hända om jag gör detta ändå som jag är rädd för. Också att det är spännande. Jag tycker det är spännande. Det är en spännande upptäcksresa i sig själv att upptäcka sina rädslor och upptäcka vad som händer när en utmanar dem. Jag älskar att lyfta och det har jag alltid gjort ända sedan jag var liten. Och det är en ny känsla i det här okända. Mitt största intresse i livet, och då pratar jag både konst och alltså så här vetenskap, forskning, politik, personligen. Allt för mig handlar om gränser, att undersöka gränser, att leva i gränser, att flytta gränser. Det är den röda tråden som genomsyrar allting jag gör, att jag tycker gränser är spännande och viktiga. Nu är det ju kampen kring det här att vi placeras som kvinnor och män, och vi ut efter vilka kroppar vi är födda i så placeras vi i olika positioner i livet. Men för mig så är det ju en annan kamp som jag kanske inte kommer att hinna uppleva i mitt liv, men som jag tänker är nästa steg sen, och det är ju de andra djuren som inte är människor, som också utifrån vilka kroppar de är och utifrån att de inte kommunicerar samma språk precis som de människor som hittades, upptäcktes i olika delar av världen, inte heller hade samma språk. På grund av att inte ha språket och inte ha kommunikationen blev de behandlade inom situationstecken som djur. Och nu så är det andra som är djuren. Och så att vi själva djur är bortglömt i allt det. Och den gränsen tycker jag är jätteintressant också. Att flytta inom politiken, inom aktivismen, inom konsten, inom vetenskapen. Och det tycker jag är spännande att säga, att det händer ju mycket inom vetenskapen också. Där det är klarlagt att skillnaderna inte är särskilt stora egentligen. Uppskatta gränser och utforska dem. Men jag tycker inte om att ge råd.
Du sätter i alla fall igång tankar hos mig om mitt förhållande till gränser. Och jag är gränslöst glad över att jag fick komma hit och möta dig, Jenny.
Mm, detsamma, tack.
Det är två saker till du vill säga, Jenny.
Ja, det är det. Om jag börjar med den som inte är så jobbig att säga. För du har ju en podd som heter 100%-podden som jag pratar i nu. Och vill ha intervjuer med människor som, hur var det du sa, känner 100%.
Jag brukar säga fantastiska människor som älskar livet.
Men det var någonting med 100%. Ja, ja. Jag har haft som en signatur och har det på Twitter och har det på en del tavlor och har det som en del av mig, 69%. Så jag gör ju saker 100%, men ändå så är 69% en mer sann siffra för mig. För att alltså att jag plockat siffran, det är från en låt som är jättebra. Men sen är jag född den sjätte månaden på den nionde dagen. Och när du skriver 69 så får du yin och yang-tecknet samtidigt, kan man tycka. Och jag har alltid taoismen och yin och yang upptäckte jag redan som liten. Och det är väl det som också finns med mig, som det här både och-mottot som är viktigt för mig. Det finns jättemycket att säga kring det. Och sen just 69 också, som när jag använder det så tänker människor, åh, så här sexställning. Och för mig blir det också att utmana människors fördomar, för att jag tycker väl om att provocera människor till att ha fördomar om mig, för att det är intressant att få fram människors fördomar och sen krossa dem. Visa att fördomar är bara fördomar. Och 69% för mig är framförallt att jag inte tycker om och inte kan och inte vill, och jag vägrar bli placerad i ett fack. Och där är skillnaden mellan 100% och 69% för mig, att aldrig bli inplacerad i ett fack, utan alltid vara lite av någonting till, annorlunda, att inte någonsin stämma in i människors fördomar. Ja, det vill jag säga om 69% och om jag skulle beskriva mig själv. Och sen, som jag var inne på lite, jag vet inte riktigt varför jag vill säga det, men det har varit, det kom en artikel nyligen som handlade om The Great Grief, och den var så stark för mig att läsa, så att jag vill bara berätta om det också, för att jag vill att fler ska bli medvetna om det konceptet. Att den handlade om att det är någonting som samhället och psykologer och överhuvudtaget, att man skulle ta med det mer i åtanke, hur otroligt många människor det är på jorden, och jag har svårt att prata om det utan att gråta för det berör mig så starkt, hur många människor det är på jorden som går i sorg omedveten, för att för mig var den också omedveten innan jag läste den artikeln och jag fick ett ord på det, och det var då som det blev så starkt också, när man, du vet, när någon, du bär på någonting och så någon sätter ett ord på det, och då så gör det ont och samtidigt frias. Den stora sorgen över att se hur världen förstörs och hur mycket hemska saker det är som händer, och också hela den stora oron med klimatförändringar och den här hopplösheten på något sätt, som jag också tror sporrar människor till att leva i överkonsumtion och leva egoistiskt, att det är en annan variant av att ha förlorat hoppet, att om det ändå inte går att alla har det bra, så ska åtminstone jag se till att ha det bra och se till så att mina närmsta har det bra, att det är en del i hopplösheten. Och att så mycket av allt det sjuka, hemska, skadade som händer i världen, från krig till drogmissbruk till överkonsumtion, att det är kopplat till en stor sorg som jag känner verkligen den sorgen. Jag tycker att det som du jobbar med, Charlotte, som jag har sett att du är inne på, går in i att röra och läka sår, och jag tror att det vi framförallt behöver satsa på i framtiden och nyhet är att möta människors trauma, för att det är så många som bär på olika trauma och så, och att det hade varit viktigt.
Nu har du mött Jenny Venhammar, som vill väcka upp dig och som vill vara 69% Jenny, som inte vill låta sig fuckas in och som vill tillåta dig att bli provocerad och kanske ta egen ställning. Vad är viktigt i ditt liv just nu? Och jag är själv så tacksam över att det finns människor som Jenny Venhammar som vågar att stå upp för det hon tror på. 100% podden är mitt, Charlotte Rudenstams, projekt för att vara med och bidra till mer kärlek och medvetenhet och öppenhet i världen. Än så länge är det ett helt ideellt projekt som lär mig väldigt mycket om livet, och jag får underbara människor med 100%are även om de ibland, som Jennys fall, kallar sig för 69-procentare. Du får gärna komma med förslag på personer som du tycker är 100-procentare som skulle passa att bli intervjuade av mig. Och jag är jätteglad om du vill vara med att sprida 100%-podden till andra. Det kan du till exempel göra genom att ge en recension av podden i din podcast-app. För det funkar så att ju fler som uppmärksammar podden, desto lättare blir den att hitta för andra. Och du, ta hand om dig. Lyssna på ditt hjärta. Och kom ihåg att du är den viktigaste personen i ditt liv.